Måndag är den ny vecka. Välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag och vi ska prata om politik i coronatider. Som vi alla kommer ihåg så skulle kommunalvalet ha varit igår, söndag den 18 april, igår alltså. Och som om prognoserna har rätt så skulle vi idag sitta här och säga att Sannfinländarna blev största parti, för det är de enligt mätningen just nu. Men allt detta är ännu spekulation för att vi har skjutit upp valet. Och coronapolitiken har, som vi också hört i nyheterna alldeles nyss här, stöd i befolkningen, men det här stödet håller på att sjunka. Det blir alltså inte lika lätt som för ett år sedan att bara säga hallå där, vi måste skydda oss mot corona och vi har hot mot liv och hälsa och då går folket med på allt. Utan det håller på att, folk håller på att tröttna, kan man väl säga, helt och hållet. Det här ska vi diskutera med tre riksdagsledamöter här i studion i Helsingfors. Med mig finns Centerns Katri Kulboni. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Med oss från Vasa har vi riksdagsledamot Kim Berg från Socialdemokraterna. Välkommen.
Tack, tack.
Och uppe i Tornio, vi har hela Finland med er. Uppe i Tornio finns Kajsa Juuso med från Sannfinländarna. Välkommen.
Ja, tack, tack.
Det här. Val igår och det sköts upp. Det har, som nyheterna berätt, har rapporterat bland annat här på Svenska Yle. Det tycker folket är rätt. Och varför gjorde vi det? Jo, därför att vi måste ju skydda valarbetare som behöver vaccineras och allt möjligt. Ska jag vända mig till Kim Berg först här i början här, statsministerpartiet här. Var det rätt och ett lätt beslut att skjuta kommunalvalet?
No, absolut var det inte lätt val att skjuta kommunalvalet. Men den där tiden när man fattade det här beslutet så anser jag nog fortfarande att beslutet var i alla fall rätt. Att man måste komma ihåg att man gör ju det här beslut enligt den där situationen man har då när man måste fatta det här beslut och tiden just den där tiden visade just ut att man måste absolut skjuta upp kommunalvalet.
Mm. Kajsa Juuso från Sannfinländarna, det här, era siffror är på väg upp, är det väl bra för er att valet senare läggs? Är du nöjd med det?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror inte det spelar så stor roll. Vi har ju toppat ganska länge nu, eller varit nästan i topp flera månader. Så jag tror inte att den här tidpunkten, att den skjuts 2 månader, har någon betydelse. Mm. Jag tror nog att vi kommer att vara lika stora i juni.
Just så. Jag förstår att du är optimist. Katri Kulmoni, hur ser du på det här? Ni sitter också i regeringen här. Var det här rätt beslut?
No, det var en beslut som majoriteten av partier gjorde och ja, man måste säga erkänna också att det var ju en misslyckande eftersom man har haft valet runt Europa, men jag tror att eftersom att folk inte vågade att kanske gå att rösta så var det ett bra decision sen att ta några steg framåt med val, men det är inte ett lätt, det var inte ett lätt beslutsfattande att göra.
Mm. Vad tror du, hur är det här, känner du så här magkänslan, är det här något som gynnar ditt parti eller?
Nej, jag tror att det spelar ju, som Kajsa sa, att mellan partierna spelar jag inte någon roll, utan att det är viktigt att man måste ha valet i tid, men sen när man har någon slags av väldigt konstig situation med corona så har man också bytat valtiderna också runt Europa, fast några länder har också haft valet på sitt tid, men det var så.
Mm. Lika intressant som att skjuta upp det här valet var också, jag ska få en vidare frågeställning om det också, det var också varför också, det var ju en diskussion om de här alltså smittsiffrorna där THL ju hade olika scenarier och jag vill minnas att jag hörde riksdagsledamöter tala om att vi kan ha, för jag tror det fanns ett så här som det nu heter på svengelska, ett worst case scenario där vi skulle ha varit tiotusentals smittade varje dag, det vill säga om vi inte gör något överhuvudtaget och släpper allt fritt och vi slutar tvätta händer och bära munskydd och så vidare och så vidare. Den där siffran backade ju sen THL för och sa, men vänta nu, det där är ju inte helt, det är bara en siffra på pappret, men det valde politikerna sen att ta till sig, att det här ser ju hemskt ut. Det här att gick det lite, den här faktaunderlaget, är ni nöjda med det? Att man helt enkelt tog den här värsta scenariet som risk?
Oftast blir det kanske så att den värsta scenario tar man liksom den minimumnivå, men precis som du sa så det var liksom den värsta scenario, men sen har regeringen gjort många beslut att hindra smittningsnivån och nu går vi till rätt håll, men ändå det är inte tillräckligt.
Vad säger ni andra kring Berg, Kajsa, Josef, det här att är ni nöjda med faktaunderlaget som ligger till grund det här, det var att man gick på det här worst case scenariot?
Ja, det har ju varit förstås hela tiden om man tänker den här gångna året så med den här epidemin med corona så ingen vet ju 100% att vad kommer att komma och vad kommer att gälla, så därför är det väldigt, väldigt svårt att veta exakt att vilka beslut borde man göra, och då blir det förstås ganska ofta så där att man fattar beslut många gånger än just den där värsta scenario. För att om man tänker ju andra vägen så är ju ännu ska man säga sämre väg att göra beslut än den där minimumscenario, om det sen ser ut efteråt att det händer just den där värsta scenario. Så därför anser jag att det är ju alltid i alla fall bättre att man är redo för den där värsta scenario, och sen förstås om den där värsta scenario inte händer så det är ju alltid positiv sak.
Vad är det vi förbereder så det värsta och hoppas på det bästa, brukar man säga, man väl det där. Kajsa Joso, är du också, håller du med om det här?
Nej, inte riktigt. Jag var jätteförvånad när det här beslutet kom att valet skulle flyttas och hörde det här THLs prognosen på det här antal smittade under den här tiden. Och ja, alltså justitieministern måste ha varit väldigt stressad för att såna här uppgifter kommer så sent. Och jag vet inte om regeringen har hunnit tänka efter här. Och har THL tillräckligt klart förklarat vad de menar med det här? När skulle det vara liksom det här värsta scenariot? Utan de har ju kommit efteråt och berättat, ja, men det var liksom med antagande om att man inte skulle ha någon begränsningar. Att man skulle sluta tvätta händer och man skulle sluta använda munskydd och allt det här som vi gör hela tiden för att begränsa smittan. Så de kom ju ut med det efteråt, åtminstone till publiken, till oss. Jag vet inte förstås vad de har sagt till regeringen, men ändå, när det blir bråttom och folk blir stressade så är det väldigt lätt att göra förhastade beslut, och det tycker jag att man gjorde i det här fallet.
Kommentar, ni andra?
Ja, men det var ju en estimation, så jag ser det på samma sätt som Kajsa, på det sättet att absolut det är en worst case scenario, men som vi nu har sett så blev det inte så. Men om, när vi tittar till exempel vaccinationssiffrorna nu, så att om folk vågar inte gå och rösta så är det inte med grundslags liksom meningen att man har fria valet om folk är rädd av coronavirus. Så att ja, det var den beslut som Finland gjorde. Några länder har inte gjort, de har kunnat organisera valen fast det finns corona, men många länder har också ju bytt valtiden. Så det kan man absolut erkänna, att det borde ha varit bättre att tänka också andra alternativ tidigare. Men det blev nu så, och det är bara liksom, man kan absolut kritisera det sen efter tiden att det blev inte så. Men nu har det blivit så, och det måste vi bara liksom, det var partierna som bestämde det med bred majoritet.
Vi ska inte gå djupare in i det här uppskjutningen. Vi har till exempel på det här med när regeringen och THL talar om siffror. Det var det här för 2 veckor sedan, det här förslaget om den inskränkta rörelsefriheten, där regeringen sa att THL vill att vi inför det här för att vi ska få siffrorna under kontroll. Och sen gick ju THLs hälsosäkerhetschef Mika Salminen, som ni har hört här tidigare i Slaget efter 12, han sa det helt allmänt, inte bara här, att nej, men vänta nu, vi föreslog några andra åtgärder. Det vill säga att regeringen lutar sig väldigt starkt på THL. Är det här Är det här ett problem? För det här beslutet om inskränkt rörelsefrihet, det fick ju en tummen ner, som vi vet, i grundlagsutskottet. Vad säger Kajsa Jose om det? Är det?
Alltså jag säger som så att man borde ju kunna lita på THL. På det de säger, men att nu tycks det vara som så att det finns en hel del missförstånd här mellan politikerna och mellan THL. Att de säger någonting och sen börjar de förklara efteråt vad de egentligen menade. Jag vet inte om jag kan i fortsättningen tro på allt som THL säger, utan det måste man ta med en nypa salt alla gånger och verkligen fundera efter och fråga ut om att menar ni så här eller vad menar ni egentligen? Att det är nog, man borde kunna lita på experter på THL, men det har visat sig att man inte riktigt kan göra det nu. Mm.
Kim Berg, du statsministerpartiet, representerar du Socialdemokraterna här i diskussionen. Litar du också på THL eller inte?
Jag litar nog att den här sista som kom ut, så det var ju mer eller mindre, kan man säga, sån här nyhetsanka egentligen. Och THL har nu kommit fram, och de har ju åtminstone i deras egna sidor det här, allt vad de har tagit upp, till exempel i grundlagsutskottet, så jag måste nu säga mer eller mindre att den här sista som kom ut var ju en sån här, hur ska man säga, nyhetsanka egentligen. Det var ju egentligen så där att när Mika Salminen blev frågad i grundlagsutskottet att om det inte går till att besluta om det här vad heter det, nu glömde jag ordet. Att om det inte går att besluta om den här rörelse begränsande av rörelsefriheten, ja, så är det möjligt att man kan hitta några andra åtgärder. Och på den där frågan så svarade Mika Salminen att ja, det finns några andra åtgärder också, men nu har ju THL kommit en gång på nytt fram och sa, det har ju tog upp den där att i alla fall så den här begränsade av rörelsefriheten är ju fortfarande, eller skulle ha varit fortfarande den bästa väg att hindra den här corona.
Jag tror att det är väldigt viktigt att lita på myndigheterna, eftersom att de har ju den bästa information inom specialitetet, så att jag litar på THL. Det är sant när det gäller hälsovård och coronavirussmittning, så den information de har, men man måste komma ihåg att det är inte THL som är lag, liksom som är parlamentariker, som gör lag eller som är juridiker, utan den ansvar har ju alltid politiker. Och det borde ha varit bättre att ha en andra liksom förslag när vi tänker det nu. Men då tid bestämde regeringen att gå med det här begränsning, rörelsefrihet, förslag. De kunde ha kanske tänkt på något andra förslag, men de valde den här förslag. Och sen, när det kommer kritik, det är ju normalt i politik och i en demokrati, så måste man ta också den kritik. Man kan inte liksom säga att vems fel var det. Var det THLs fel eller var det justitskansler eller vems fel? Utan politiker tar alltid den ansvar, och det är viktigt att komma ihåg. Och det händer ju så ibland att sen grundlagsutskottet tittar att det är ju inte nödvändigt att ha sådana form av legislation. Liksom att, och det är sen regeringen som har ansvar. Och det är varför vi har ju valet varje 4 år, och kan vi byta politikerna om folk är inte nöjd. Men det var ett liksom, regeringen hade säkert bra synvinkel, varför ville de ha begränsningar till rörelsefrihet, men de blev inte på grundlagsnivå sådana att de kunde ha gått vidare. Mm. Liksom andra alternativ borde man säkert tänka också, men man måste komma ihåg att kanske myndigheterna, politikerna, människorna, alla är ju redan lite trött med det här coronasituationen, så handlar det också fel sakerna. Det är ju helt kanske normalt också.
Just det. Jag kan säga till alla som lyssnar, vi sitter i olika studier här, så vi ser ju inte varandra här, så vi måste liksom, jag måste fördela ordet lite grann och vänta lite grann ibland om någon vill ta ordet också här. Men får jag säga, fråga er alla tre då, det här, det lät ju för oss som inte är politiskt verksamma, lät ju det här som det här, det diskuterades ju i veckor offentligt och måste diskuteras ännu längre inom regeringen och inom riksdagen, den här inskränkta rörelsefriheten, alltså hur gör man, är det här grundlagsenligt? Att det var väldigt snopet, för vi, alltså alla tidningar var ju igång med att skriva artiklar, så här klarar du dig under den inskränkta rörelsefriheten med de nya reglerna, och sen bara pladask, sen blir det ingenting. Att det här gick, det framstår för oss utanför riksdagen som det här var ett förslag som inte var så bra.
Ja, kollegorna kan sen kommentera hur såg det ut inom som politisk parlamentarisk grupp, men som jag har förstått så hade statsministern redan länge några av liksom de mest centrala ministrarna planerat att man måste ha liksom på allra värsta scenario måste man ha kanske också begränsningar till rörelsefriheten, och de hade byggt legislationen. Men sen kom det faktiskt ganska snabbt till de politiska partierna, och det var ju svåra med, jag tror att med alla politiska grupper att acceptera dem. Men i dåtiden var liksom situationen och oroligt så stark att sen alla politiska regeringspartierna stod för dem. Men absolut, alternativen borde ha det varit bättre att ha på agendan, eftersom att nu efteråt, att om de gick inte vidare, så har vi inte haft några nya lagstiftning utan det här restriktioner.
De här nya, just det. Ska vi släppa in de andra här? Kim Berg, Kajsa Jonsson.
Ja, hej, sådär att här kom i ganska mycket feedback också att regeringen måste nog ha verktyg, och man måste förbereda de här verktyg, för att man visste ju tidigare att om man kommer att begränsa rörelsefriheten så det är ju en sak som är absolut inte någon lätt sak att lyfta fram, och inte någon lätt sak att besluta om det heller, och därför ville man förstås, som jag förstår, att man måste förbereda sig att om den här situationen blir väldigt dålig, så måste man ju ha lagstiftningen färdig. Då har man inte tid att man börjar då först förbereda sig till exempel den här begränsande av rörelsefriheten, så det var ju därför förstås att den var så länge upp, och man diskuterade det ganska, ganska mycket också, också i tidningarna.
Kajsa Josef, hur tycker du att det ser ut det här?
Alltså vi gick igenom social- och hälsovårdsutskottet det här lagförslaget, och summa summarum, jag förstår ju det att lagen var tänkt så att i värsta fall så skulle regeringen då ha möjlighet att ta den i bruk. Men det här var formulerat som så att det var så många avvikelser på vilka som ändå skulle få rätt att röra sig fritt. Så det här, det var liksom så många hål i det här laget, så till slut så skulle det ha blivit omöjligt i praktiken att bevisa vilka som har rätt, eller liksom övervaka det hela. På vilka grunder har man rätt ändå att vara ute? Så det var för rörigt, det var för många hål i det här lagförslaget. Det kunde ju ha varit mycket lättare, kanske lätt att säga så här efteråt, men att göra så som flera andra länder har gjort, att man då har inskränkt vissa klockslag, till exempel från klockan 9 eller 10 på kvällen till 5 på morgonen eller något sånt där. Det skulle kanske ha varit bättre, men det är ju förstås det bästa servicer att veta efteråt. Men det var för många hål i det här lagförslaget. Man kunde inte ha liksom i praktiken kunna bevaka det på något vis.
Och så har vi nu istället ett beslut att vi får dricka öl på restaurangen mellan 5 på eftermiddagen och 5 på morgonen, förstod jag väl, eller?
Ja, kanske. Det är corona allvarligt, liksom efter klockan 6. Hoppfullt går det också nu vidare med det här restaurangrestriktioner, att det är nästan omöjligt att ha matrestaurangerna öppet, fast de får vara öppet. Men hoppfullt, inom snabbtiden kunde man också, också fortsätta tidtabellen att vara öppen. Och sen kanske ha bara några delar av platserna fyllt in i restaurang. Men de är svåra, precis som här kollegorna har sagt, att alla länderna har tittat nu lite på sitt sätt att hur legislationen funkar och hur denna möjligheterna har vi.
Ska vi fundera lite framåt här? Det här, för vi hoppas ju då att både restriktionerna lättas, vi hoppas att alla som vill får bli vaccinerade, och vi hoppas att det här går över framför allt. Det tror jag är högst på önskelistan hos väldigt många. Men vad sker det här, som jag nämnde i början av sändningen här, med politiken? Så nu har vi ett år har regeringen kunnat hänvisa, nästan allt har man kunnat hänvisa till corona och säga, gör vi inte det här så går det väldigt illa. Väldigt många blir sjuka och en del till och med tyvärr kommer att dö, så att vi måste ha varit ett väldigt vanligt ord det här. Har det här sett det här spår i politiken, att vi så här, nu har kunnat leva med ett scenario där vi alltid upplever att tvång, hot om liv och död, och vi inte riktigt längre tänker att vi ska argumentera och kanske tycka olika. Vad säger ni? Vad säger Kim Berg?
Jag måste säga att det har absolut inte varit lätt att lyfta upp den här hotet mot liv och hälsa. Att det är ju förstås väldigt viktigt att också enligt vår grundlagen, så det är ju den där största grundlaglig rätt för människor att man har den där grundlaglig rätt till liv och hälsa. Men andra vägen, så åtminstone jag, och jag tror nog att mina kollegor också väntar på den där tiden, att vi behöver inte argumentera de här saker hela tiden. Att det har nog varit väldigt, väldigt svårt år och, för att det är ju inte bara den här corona som är hot mot liv och hälsa, och nu när vi har varit tvungna att leva med det här corona så här länge, över ett år, så det kommer hela tiden förstås fram andra saker också som är väldigt stora hot mot liv och hälsa, och därför har man ju hela tiden varit tvungen förstås att balansera med de här åtgärder också. Så därför måste jag nog säga att det har ju inte varit så enkelt att hela tiden bara tänka att man begränsar och sätta nya coronabegränsningar, att man måste ju hela tiden balansera de här andra saker i livet också, som är väldigt viktigt.
Kajsa Juuso, är du med?
Ja, alltså som oppositionsparti så har vi ju förra året, vi har gett regeringen lugn och ro att göra alla de här åtgärderna för att hindra spridningen av smittan. Att, vi har inte varit så, vad ska jag säga, ifrågasatt det kanske lika så mycket som vi borde ha gjort. Men i och med att situationen förlängs och kunskapen blir mer hela tiden, så har man ju, och alla har ju liksom börjat märka att med de här begränsningarna, vad orsakar alla de här begränsningarna, vad är nyttan med dem, och hindrar de verkligen spridningen av smittan, och varför ska man liksom hindra hela regioner att göra någonting, till exempel stänga restaurangerna i hela stora regioner som Lappland, som vi nu fick öppet efter många diskussioner, men ändå liksom att vi har haft kommuner där det inte har funnits virus på flera veckor, på flera månader, och ändå har haft restaurangerna stängda och alla möjliga begränsningar som är jättetunga för ekonomin. Så det som följer liksom efter alla de här begränsningar, det värsta, så det är ju det här konkursvågen som förväntas att komma nu så småningom. Och om inte situationen nu genast eller fram till sommaren blir bättre, men det vet man inte, det beror helt på vaccinationerna och kanske olika virustyper som kanske, vi vet inte, det är bara liksom att hoppas och se hur det går, att vi hoppas att det inte kommer någon fjärde våg till Finland.
Men om du säger att ni har låtit regeringen arbeta på, så att säga, är det, varför har ni, har det, vad är det för tanke som ligger bakom att ni har inte velat kritisera?
Tanken bakom är att situationen var så allvarlig i våras och ingen visste riktigt så hemskt mycket om det, och de bud som kom från världen, det var ju hemska, det var avskräckande. Så då valde vi liksom det att vi inte kritiserar, utan vi ger regeringen arbetsro och håller tyst om det, eller håller med. Och så har vi gjort också i början. Men att sen, i och med att det inte hände det här med gränsövergångarna, det, liksom, det hände för sakta och det hände, började hända fel saker, så då måste vi ju öppna munnen och säga att nej, hallå, gränserna läcker fortvarande. Vi kan inte, det är liksom inte hållbart. Alla förstår det. Man måste ju kunna begära liksom ett intyg när man kommer över till Finland om att man har negativ virustest, eller att man då har varit redan sjuk eller har vaccinerats. Men fortfarande så läcker gränserna. Och där är vår liksom, det där kan vi liksom absolut inte förstå. Att där borde man ha varit vaken mycket tidigare, istället för att man slår ner halva Finland.
Det är säkert att nu efter ett år går det inte liksom säga att vi har inte lagstiftning eller försöka förklara för det som funkade sista våren. Liksom, det var en ny situation för alla, för hela världen, för hela Europa. Men nu har tiden gått vidare och man har haft tid också att göra lagstiftningen. Men vad jag är oroligt är att Finland hade problem innan corona. Man tänker till exempel ekonomin och många reformerna man har försökt att göra för flera mandatsperioder. Så man har inte debatterat dem så speciellt mycket nu för tiden, eftersom att vi har haft corona. Men man borde komma ihåg att Finlands situation har blivit ännu svårare efter corona. Med allt ekonomin och med reformerna. Och man, först och främst är det säkert viktigt att ta hand om corona. Men på samtidigt kunde man också jobba med andra sakerna också, eftersom att de är så stora reformer vi måste göra. Och det är ju, ser ut också så här att nu är regeringsperioden i, liksom, i halva delen.
Mm.
Så man har ju inte så mycket tid i glasen innan det är ju nästa valet redan. Alltså,
bara,
man
måste bli bråttom. Just det. Ja. Nu hoppade du över den här Kajsa Josefs fråga om gränserna. Vill Kim Berg svara på den? Har vi varit för sakta att stänga, att kräva intyg i gränserna? Alltså intryck, eller var intrycket att vi har varit ganska stränga, tycker jag, vid gränserna, men var vi för långsamma själva verket?
Säkert, om man tänker den där början, så kan man nog säga att det skulle ha kunnat gått ännu bättre. Det måste man ju erkänna. Men nu på sista månaden, när det har kommit mycket kritik på att gränserna läcker, så egentligen stämmer det nog inte att om det kommer det här coronafall ungefär 2% är ju väl den där mängden nu för tiden som kommer över gränserna, så det, gränserna är inte den där största, absolut inte, men förstås är det ju viktig sak. Men sen måste man ju förstå också det där att vi kan ju inte stänga helt och hållet gränserna inte heller, att det kommer ju till exempel mat och allt annat över gränserna, så kan vi ju stänga helt och hållet gränserna. Men det där att man testar vid gränserna, det är ju väldigt viktigt. Och den där andra saken som är nästan viktigare än att man testar vid gränserna är ju den där att sen när man kommer över den gränsen och blir testat, så efteråt så är det väldigt viktigt att människorna också håller den där karantän som man får vid gränsen. Mm. Att med den här corona, så den där allra viktigaste har ju varit hela tiden det där att hur beter människorna. Att det har ju hela tiden varit den där viktigaste sak. Att fast man ger hur många olika och nya lagstiftningar, så det hjälper inte till att om människorna inte beter som man borde bete i sån här epidemi.
Mm. Kajsa Josa, vill du svara på en annan fråga här på slutet här? Människor, beteende på något sätt. Jag tror, om jag minns rätt, så är det väljarna för Sannfinländarna de som är mest skeptiska och kritiska till alla åtgärder här. Är det liksom, man brukar alltid säga att finländare är väldigt lydigt folk, gör som myndigheterna säger. Ja, är det på något sätt, har det varit ett problem under den här pandemin?
Nej, det har absolut inte varit ett problem. Det är ju väldigt bra. Och det är därför de största delen som vi har så låga siffror jämfört med andra länder. Det som vi har kritiserat mest, och det är ju det här gränsen att de läcker. Som exempel så kan jag nämna nu, vi har ju beskyllt Sverige många gånger här under krisen och under pandemin att de inte bryr sig och de kan inte bromsa viruset. Men Sverige har ju tagit bruk här på gränsen, Tornio och Haparanda, att för att komma till Sverige så måste du ha ett intyg över negativt testresultat som var 48 timmar, högst 48 timmar gammalt. Alltså då, när de tog i bruk den så då stannar ju virusspridningen i Tornio. Så man märker liksom att bara det att Sverige tog det i bruk så det liksom stoppar spridningen med en gång. Och det där skulle vi ha önskat att Finland också skulle ha tagit bruk, att kräva det här testresultat istället för att man, alltså Sverige bjuder ju inte några tester vid gränsen utan folk får själv liksom testa vad de vill, bara de kan visa det här intyget, de är testade och de är negativa. Men istället så Finland testar vid gränsen. Men att vi kräver inte i alla fall den här negativa testresultatet. Jag vet till exempel jag fick det berättat av en kompis som fick besök från Sverige. Hon hade kommit över med båt. Ingen hade frågat någonting. Ingenting, ingenstans. Så det är väldigt lätt att komma över gränsen utan att ha något testresultat. Jag tror det varierar väldigt mycket liksom, var på gränsen, på vilket sätt man kommer över till Finland. Men det är inte vattendett.
Jag kan ju kommentera. Jag har ju fått åtminstone ganska mycket feedback från det att man just nu så man slipper inte fartyg om man inte har den där bevis på den här negativa testresultat. Och det vet jag att man åtminstone finnar har ju samma system, att man slipper inte ens till flygplanen utan den där testresultat. Så det stämmer inte att man skulle komma över med båten utan att man har den där negativa testresultat. Den där informationen har jag fått åtminstone. Och sen vet jag också att Avi som testar vid gränserna, jag har ju varit i kontakt med dem också, så de testar nog, men man har, de frågar nog också att om man har den där negativ testresultat eller om man har fått vaccination eller har varit insjuk till corona, så åtminstone nu så det borde nog funka vid gränsen.
Mm. Ja, Finland testar. Sverige har bestämt att fråga testresultat.
Mm. Och Katri Kormorin, som ni hörde här, det får bli sista repliken i Slaget efter 12, som vi själv är från Tornedalen, som hon vet också hur den där gränsen ser ut på riktigt. Katri Kormorin från Centern, riksdagsledamot, var med här. Kim Berg, Socialdemokraterna, och Kajsa Juuso från Sannfinländarna här i Slaget efter 12 var med och pratade om politiken under och efter, förhoppningsvis efter corona. Stefan Windiger heter jag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då.